Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tänk om Erik Thedéen är dum i huvudet.
Behöver vi vara oroliga för hur kineser i USA kommer att behandlas?
Ja, kanske. Och varför pratar vi så mycket om miljardärer i den här podden?
Gör vi det?
Ja, gör vi hela tiden. Det här är Fint fullt av pengar med mig, Anna Björklund.
Och mig, Isabella Löfvengrip.
Visst är det roligt att det är så trendigt med framtiden?
Mm. Har det inte alltid varit det?
Ja, men det känns som att det är nu, när jag kollar på Paris modevecka till exempel, så var det ju, de vill liksom, jag märker att de vill så här, ta in framtiden i saker, för att de tror att det liksom, det är i huvudet på folk. De vill ha en robot liksom på en runway, men de vet inte vad de ska göra med roboten. Så då får den så här stripp med en tjej typ. Eller vad,
men jag såg det. Jag är så dålig på att hänga med i modeveckor. Men jag såg att de har ju det mest kända själva företaget just som var väldigt tidiga med robotar, Boston Dynamics.
Just det.
Och då har de en av deras robotar då, gick in på själva den här catwalken. Och först trodde jag att de skulle liksom ha någon form av dans. Tänkte jag, men det kan ändå bli spännande just för den här typen av roboten. Jag kommer inte ihåg vad modellen heter. Men den kan röra sig åt sidorna också.
Den härmade, på, eller den, ja, den skulle bete sig som något slags djur. Men det är ju superuppenbart att det är en robot.
Ja, ja. Men, och det som händer är att den här roboten kommer och tar modellens kavaj.
Rycker av den.
That's it.
That's it, ja. Yeah. Och det blir någon slags antiklimax, eller hur?
Ja!
Och så tycker jag det varje gång. Alltså, det var väl i höstas i Paris som de, när Bella Hadid skulle spraymåla på en klänning på henne. Det kändes också så här, okej, men why? Eller det var något så här konstigt nu. Någon kappa som bytte mönster, om de lyste med någon så här särskild laser på. Och så här, det här är inte... Det här är liksom inpregat. Det ser alltid ut som liksom familjen Jetson liksom, när de ska hålla på med framtiden. Att det ser ut som framtiden såg ut förr i tiden. Mm. Eller hur?
Mm. De trevar liksom fram hur man ska göra.
Ja, precis.
Jag tänkte på om... För jag funderade på så här, hur hade man kunnat gjort med den här Boston Dynamic-roboten för att det hade liksom sett okej ut.
Det skulle ha en naturlig roll på en modevisning.
Ja, så då tänkte jag först så här, att de... Typ att hon hade haft ett koppel och sen är det en hund. Just och så det. Kommer de in och liksom går tillsammans hela sträckan.
Att den är helt naturlig.
Ja, fast det hade ju inte heller funkat. Om man hade satt på roboten typ ett par fina skor. Tror du det hade varit naturligt?
Att den hade varit modellen?
Ja.
Nej, för det man kände är ju bara så här, att den här roboten har inget syfte.
Alltså, ja,
vilket den kanske inte har. Den kanske inte har det. Och jag kände också så här att den... Att det är någonting med så här, alltså ett robotars utseende, alltså sättet man bygger dem, sättet man gör dem, det är någonting som inte är så coolt.
Nej.
Eller hur?
Men den dagen då det faktiskt blir coolt, det tycker jag när det kommer komma mänskliga robotar, alltså som ser ut som människor som går catwalken. Alltså då är jag nöjd.
Vi kanske ska säga så att typ dagen efter vårt förra avsnitt som kom ut så såg jag att Facebook eller Meta då verkar ha stängt ner sin metaverse-satsning som jag tror de har plöjt ner 36 miljarder dollar i eller sånt där. Sen typ för ett år sedan. Och det var väldigt svårt att hitta mer information om det här för att de har verkligen inte skickat ut någon stor pressrelease eller så utan det har bara liksom sagt där så. Precis som att Google kanske inte skickade ut något jättemeddelande när de slutade hoppas på att Google glasögon skulle ersätta iPhonen. Utan det är sånt som man liksom bara hoppas att folk glömmer i så fall då. Men förra veckan när vi pratade om det här då kände jag ju att hotet liksom med Metaverse var rätt verkligt. Precis som att du kände att hoppet med Metaverse var väldigt verkligt, eller hur?
Ja.
Du var jätteglad. Jag livrädd.
Det därför är jag så ledsen över det du berättar om just nu.
Du sörjer nu.
Ja, gud. Jag känner mig besviken.
Du känner att de har kommit och ryckt framtiden ifrån dig.
Ja.
Men egentligen tänkte jag så här, när jag såg det här liksom efterklokt så tänkte jag så här, men det är kanske inte så jävla konstigt att det här inte funkar. För att hur skulle de kunna få det här coolt? Alltså det blir lite som... Alltså vad är egentligen oddsen att du, Belle, skulle ta på dig en sån VR-kroppstrumpa för att gå och umgås med dina kompisar i Metaverse istället för att göra det i verkligheten? Hur skulle det kunna kännas som ett så här ballt alternativ?
Det finns massa bra och coola grejer med det. Jag är
i teorin, men egentligen, skulle du ta på dig en sån kroppstrumpa?
Ja! Jag hade till exempel då att du och jag, Marisol, hade tänkt så här, men
i varsin kroppstrumpa.
Ja, så här, ska inte vi bara dra till Paris om 5 minuter? Koppla upp er, vi sätter oss på något trevligt ställe, dricker ett glas vin. Och sen är vi där. Hade inte det varit ganska coolt? Istället för att hänga typ på Rish så drar vi dit bara så här 2 timmar. Och så ser vi hur bilarna åker runt och de här snygga kvinnorna som kommer med balla kläder struttar omkring.
Ja. Hade inte det varit... robot.
Men hade inte vi tyckt att det hade varit en roligare söndags eftermiddag än en brunch i Stockholm?
Kanske, men okej, men
som nöje. Det är alltså nöje. Det är det handlar om.
Men om vi tänker så här, VR-glasögon då. Det har ju ändå liksom, vad ska man säga, slagit igenom på något sätt. Men det har ju slagit igenom bland barn. Inte så kända för att vara coola. De är bra på många sätt, men just det...
Men det börjar där. Trendarna börjar med barn.
Kanske också slutar. Eller liksom, det finns ju sådana här VR-ställen liksom, där man kan gå och ska gå balansgång på någonting och sådär.
Det har jag gjort massa gånger.
Ja, och det kanske du gör antingen med dina barn eller så gör du det typ på en så här svensexa när alla är fulla eller någonting. Alltså också så här ett sammanhang som inte är så coolt. För att det är lite det som krävs. Alltså för att det är någonting... Alltså att det är lite som en berg- och dalbana. Att det kanske är kul. Men det är liksom ingenting man håller på med när man är vuxen.
Jo, men techutvecklingar sker ju från det liksom, den nördiga kulturen. Det är där det bubblar.
Jag vet.
Inte hos de coola.
Precis. Och det här är ju techvärldens problem. Alltså det är ju faktiskt det. Alltså att, för att det är mycket som är lite som, jag brukar tänka att mode är lite som humor. Att är det inte bra, då är det väldigt pinsamt. Och så är det lite med framtiden också, tänker jag. Att det är ett högt spel, liksom, när det är coolt, då kan det liksom vara väldigt coolt. Men när det inte är det, då blir alltså det är så himla lätt att bli liksom fruktansvärt löjligt. Och det känns ju att det är så här, att det är ganska ovanligt att ett teknikföretag har typ en Steve Jobs. Alltså någon som ändå har fingertoppskänsla, god smak. Liksom. De har ju inte det. De flesta är helt hopplösa. Och det är liksom därför jag aldrig skulle köpa en Facebook-aktie eller en Meta-aktie. För att jag vet att Mark Zuckerberg är en sån genuin loser. Liksom. Det kommer... Jag är helt, det kommer aldrig gå. Han är för töntig.
Men man ska ju alltid, alltså det är bland losers, det är där man ska vara. Det är där framtiden sker, och det är också den killen man ska bli tillsammans med, för han blir så mångmiljardär efter några år. Den coola killen, han hamnar liksom på någon så här,
han hade tur. Han hade tur en gång. Nu börjar hans töntighet lysa igenom för mycket. Kommer aldrig hända.
Det finns ett jätteroligt klipp på YouTube, eller som har gått viralt. Och det är, jag tror att det är 1995, och det är Bill Gates och hans liksom Microsoft-team ska ha lanserat någonting. Så de står på scen och så här sjunger och dansar i så här korta armade skjortor.
Det är värsta jag kan tänka mig. Alltså det är absolut...
Jag hade jättegärna...
Jag hade betalat för att slippa...
Jag hade hellre hängt med nördarna än någon så här snygg Schenkenberg-modell. Jag avskyr sånt.
Ja, men det är också töntigt. Det är där, alltså, mode är också töntigt. Det är
ja,
det. Det kände jag när jag kollade på Paris modevecka. Jag bara, gud, det här är pinsamt. 98% av det här är bara pinsamt.
Ja, men jag tycker... Jag har varit på ganska många såna... Typ jag har varit på så här modevecka i Paris, och där, där det är verkligen så... Det är så stelt att få titta på varandra om man jämför. Och jag hade hellre hängt, så jag hade mycket hellre hängt på någon så här nördig tech-konferens någonstans. Där hade jag njutit att gå runt.
Men inte det samma sak. Det är också typ en annan typ av sneglande.
Men, nej, men jag blev som sagt, för mig var det så konstigt när man fick reda på, det var du som sa det till mig, just att Mark Zuckerberg, att han hade sagt att nu liksom, nu skippar vi den här metaverse.
Ja, jag tror inte ens han sagt någonting. Nej, jag bara såg det på Twitter som ett så här, nu är det så här, jag vet inte vad de...
Men han måste ju ändå
svårgooglat kan jag säga.
Ja, det verkar vara, jag undrar som han har bekräftat. Jo, han har bekräftat det. För jag såg ett citat att han hade sagt att nu ska vi bara fokusera på AI. Och det känner jag så här, ja, men det är väl det ni har gjort hela tiden. Det är ju bara, jag bara känner så här, det här är jättedåligt svar.
Men det är precis, för det är ju som man alltid säger, det är så typ politiker gör oss där också, när man har misslyckats med någonting eller behöver byta strategi, då säger man så här, vi har ett nytt fokusområde. Det är det vi har en presskonferens nu. Vår stora satsning kallar vi den här nedskärningen. Alltså det är ju så man gör då.
Och så tar man upp ett ämne som alltid varit relevant.
Ja,
som alla
precis.
Tycker liksom, ah, men det här är viktigt. Mm. Gå tillbaka.
Skolor, hörni.
Ja, exakt. Exakt. För det är ingen som kan bli upprörd då, när man tar tag i en sån viktig fråga. Men som sagt, men det jag förstår inte riktigt begreppet att liksom slopa metaverse. För mig är inte det någonting som man kan slopa. För att det är en utveckling som sker liksom oavsett.
Mm.
Och det som kopplingen mellan alltså VR-glasögon och metaverse, de hänger ju väldigt tajt tillsammans.
Ja, eller hur? För det var ju det du försökte förklara för mig sist, eller hur? Liksom att man då ska ta ytterligare liksom ett steg liksom med sin fysiska kropp in i där vi redan är med våra huvuden då. Liksom.
Ja, precis. För att
man ska lura sin fysiska kropp att följa med. Ja, den är inte riktigt med. Men,
Och det är samma sak, så det spelar ingen roll.
Nej.
För tack vare VR-glasögon så kan man då hamna i metaverse.
Mm.
Och metaverse är ju på riktigt liksom ett rum. Alltså du kliver in, du är just i ett rum med tak, med väggar. Det är någon som gör kaffe, det händer någonting. Så att det är ett annat, du är på en annan plats.
Mm.
Och då har man säkert tänkt att det kommer inte finnas någon form av så här lukrativ inom de närmsta åren och bygga de här virtuella världarna, utan vi backar och fokuserar på någonting som är väldigt tryggt som AI istället.
Mm, mm.
Men
väldigt tryggt.
Men däremot, just AR, för mig är väl mer intressant.
Vad är AR nu då?
AR står för augmented reality.
Vad är det?
Det innebär att så skillnaden mellan VR och AR är att när du tar på dig VR-glasögonen, då ser du den här världen. Du är inne liksom i rummet.
Mm.
Med AR däremot, då ser du din vanliga värld. Alltså vi sitter och pratar här.
Mm.
Men de glasögonen som jag har på mig ger mig information i min vanliga värld.
Men är det typ Google-glasögonen då? Mm. Alltså mer så att man tar med sig det eller som en sån lins som jag inte vet om det finns på riktigt än. Eller?
Ja, men det finns AR-glasögon som existerar. Och det har ju främst kommit där pengarna finns. Alltså att det är bolag som köper in den tjänsten. Till exempel så, Microsoft har en par glasögon som heter HoloSense, tror jag.
Okay.
HoloSense, ja. Och det, där har man på sig det mycket i så här fabrikslager, jobb, då man ser att man kanske behöver använda sig av information när händerna är upptagna.
Just, ja, men det kan man ju förstå liksom.
Att nu ser man så här, oj, nu väger den här, nu väger den här 3 ton, du måste be en arbetskollega komma, skriva ett sms med.
Det kan man ju, alltså, det känner man ju ibland ett behov av, alltså, som i sin vardag, tycker jag. Alltså typ när man står och lagar mat och måste dubbelkolla ett recept på en telefon
tiden.
Med kladdiga fingrar liksom 40, eller ja.
Så har telefonen slocknat och det är bara skit alltså.
Ja, eller jag sitter i bilen och vill byta någonting i GPSen och håller på krock. Ja, så.
Ja, men det hade varit väldigt.
Det, ja, det hade kunnat, det finns en praktisk.
Ja,
ja, jag fattar.
Med att jag laga mat, få upp receptet på liksom AR-skärmen i glasögon. Det hade jag varit så ultimat för mig i vardagen. Mm. Så den här utvecklingen med AR kommer inte att sluta, utan den, trots att företagen har velat slänga på oss AR-glasögon för liksom sedan 2010, så har det inte slagit liksom bland gemene man.
Nej,
men den utvecklingen,
det är för töntligt.
Det där börjar. Ja. Men det var ju säkert likadant. Det fanns ju, gud, jag tror kanske vi är för unga för det här. Men när vi, de första såna här hörlurar som var digitala, eller som inte hade någon sladd.
Mm-hmm.
Alltså AirPods.
Ja.
Fast det är ett öra som var jättestort. Det var typ 10 centimeter.
Sån, ja, men en sån Persinil går runt och pratar i sin Bluetooth, ja, liksom pinne.
Ja.
En sån, ja,
det var ju en väldigt nördig sak.
Ja.
Men som idag alla har, fast ett annat utseende.
Just det. Precis.
Så det börjar där.
De doppades i en lite mindre töntig kostym och då gick det plötsligt.
När det blev designat.
Ja, lite kanske. Ja.
Så min spaning är att alla bolag har det ganska tufft ekonomiskt.
Mm.
Inte nu, men man väntar en ganska så oviss framtid.
Mm.
Alla bolag måste backa till sin liksom core business.
Mm, mm.
Så då pausar man hela liksom, då pausar man hela metaverse uppbyggnad av den världen och sen så fortsätter man på att bygga VR och utveckla de här, att de här AR-glasögonen blir lite finare. För det är en utveckling som är här för att stanna.
Nyhetsmorgon, lyssna på vår podd, Bella.
Mm.
Mm. Roligt. Välkomna.
Det är kul att vi kan influera Sveriges största liksom kanaler med det vi säger.
Ja, precis. Det kändes i alla fall så när jag hörde det här.
Rika människor ska vi prata om nu, som framställs i olika tv-serier bland annat. Vi ser ganska mycket av det här i populärkulturen just nu. Ja.
Succession, White Lotus, Exit, Triangle of Sadness. Skildrar en del svinrika.
De hade då bjudit in en doktorand från ett universitet som var expert på det här ämnet.
Mm-hmm.
Rika i medier. Och som då har en heltidslön för att forska på detta och analysera det och så. Och han sa då att det här beror på att det är rika i medier. Det som vi också då berört en del. Det beror på att det finns många miljardärer. Att vi behöver titta på dem för att liksom lära oss och förhålla oss till det fenomenet ungefär. Och då tyckte jag så här att vad kul att ni lyssnar, men ni kanske skulle lyssnat lite noggrannare på vår podd, för att du sa ju när vi pratade om Triangle of Sadness då att det pågår en sorts virtuell fransk revolution. Mm. Det tycker jag var ett bra liksom beskrivning av det. För att man, just för att man ser rikas liv på närmare håll i sociala medier.
Mm.
Alltså att det kanske framförallt det som har hänt. Inte att antalet rika, och det har ju för också sagt, men att de har kommit närmare liksom.
Mm.
Och det är några som man har mer en relation till då än man kunnat ha tidigare, eller hur?
Ja, och sen vad rikhet är har på något sätt blivit närmare sig själv. Just de här Downton Abbey, vita handskar, serveras te i ett bibliotek. kanske var inte lika provocerande som att man ser en stor jott och det serveras champagne. Alltså jag tror att den typen av rikhet ligger närmare ens natur lite grann. Att det är också därför den blir mer provocerande.
Just det, för att det är också folk då som har blivit rika snabbt och nyligen ofta.
Mm. Ja. Exakt.
Och det är också en annan grej. Alltså förutom att de här filmerna och serierna och så där, liksom den här mediala konsumtionen av miljardärer, alltså som vi håller på med i den här podden också.
Vi älskar att prata om
rika
det.
Människor. Ja, precis. Så har det ju varit en väldigt stark trend under ganska lång tid, skulle jag säga, med fattigdom i film och tv. Alltså då menar jag alla typer av fattigdom. Jag menar typ alltså, Sagan om ringen. Alltså man tittar på människor, både, alltså alla historiska draman eller liksom all sci-fi eller all fantasy. Det är ju folk som typ all apokalyps liksom tv. Så. Det är ju folk som typ inte har mat, har svårt att överleva. Alla krigsfilmer, alltså det är ju resten av kulturen handlar ju om människor som har det ganska mycket sämre än vi, eller hur?
Ja, det har du rätt i. Så har det varit väldigt länge.
Ja, alltså
det har nästan varit så det har varit.
Ja, det är det normala. Se på någon som knappt klarar sig de närmaste 5 minuterna. Liksom.
Heja, heja!
Ja. Så var det jättesvårt som inte är rika. Och då kollar vi ju inte på det för att vi ska förhålla oss till ett fenomen i världen, utan då kollar vi på det för att vi kan relatera till det, eller hur? Alltså när jag kollar på Frodo som håller på att svälta ihjäl och jaga till varje, inte det för att kunna liksom från ett så här ovanifrån perspektiv liksom förhålla mig till fattigdomen som existerar, utan det är ju att jag kan känna igen mig, eller det där är jag sitter ju och undrar då liksom, hur skulle jag göra i den situationen? Det engagerar mig för att jag kan leva mig in i det, eller hur?
Ja, sen tror jag också det handlar om att du skapar en emotionell liksom relation till den karaktären som du tittar på.
Ja.
Du gillar den personen som sliter.
Precis.
Och verkligen säger jag tycker om dig, jag hejar på dig
ja,
nu.
Ja, exakt. Och det, annars hade ju inte det här liksom hemska lidandet kunnat vara liksom viktigt för flera miljoner människor som ser det här. Om de inte hade kunnat relatera på något sätt till sig själva eller till sina liv, då hade de inte kunnat bli berörda på det sättet och engagerade i den här sagan. Och det här tror jag, det gäller ju rikedomskulturen också. Eller hur?
Alltså, ja, eller bryr man sig om rik?
Alltså man kanske inte hejar på dem på samma sätt, men jag känner ju, alltså när jag har kollat på White Lotus till exempel, alltså det är inte som, jag ser dem inte så, alltså även om jag hatar dem, så hatar de ju på samma sätt som jag hatar mig själv ungefär. Eller?
Ja, men man, alltså man skrattar ju åt dem.
Mm, precis, men man skrattar åt dem, men på ett sätt, alltså det är ju en, alltså anledningen att man blir, att det känns relevant för ens liv är just för att man känner att de har lite rätt, det är just så här det är.
Man kan känna igen sig.
Man kan känna igen sig lite, precis. Och också både så här, de fattiga och de rika. Jag relaterade mycket till hororna i White Lotus, liksom. Alltså, och inte för att jag då är hora, liksom, utan för att det funkar så med bra historieberättande.
Jag kunde bara relatera till Tania. Himla hemskt.
Det kunde jag också, men också till hennes assistent. Alltså, eller hur? För det är så det går till när någonting är bra, att man blir engagerad liksom i de mänskliga ödena. Om man också, ja men bara, dels om det man konsumerar är bra och man då har slagit på den, vad ska man säga, grejen i hjärnan där man inte bara ser utifrån utan just låter sig själv ryckas med i en berättelse.
Men för mig var det lite svårt, för att många verkligen var så här, alla pratar om att White Lotus, att den analyserar att så här är samtiden just nu och, men mycket av det är de här roliga scenerna som folk kanske liksom skrattar lite åt. Lite grann som du säger, jag förstod inte det roliga. Det är så.
Ja, precis. Och det, exakt. Och det, ja, det var inte så, så man satt inte liksom och skrattade jättehögt, utan det är mer så, alltså det är ju, det var ju humor, men mer så att det var då att alla var lite uppvridna.
Ja.
Att de rika var lite rikare, folk var lite kåtare än människor är på riktigt, lite girigare än människor är på riktigt, lite elakare kanske. Alltså att det är det satir är, typ då att man kan vrida lite.
Men svåra är att till exempel det var någon scen eller scener i White Lotus där de folk kommer till hotellet och folk står och liksom vinkar. Man kommer och serverar någonting till väskor, tänkte jag. Ja.
Uh-huh.
Vad är liksom
typ bara, vad är det konstiga?
Men som sagt, nej, men om vi ska backa lite, man gillar inte, alltså, vilka väldigt rika karaktärer har man skapat som är väldigt goda i filmvärlden?
Men väldigt goda, men nej, det har man kanske inte.
Det är typ Downton Abbey.
Ja,
pappan
precis.
Där. För man, rika människor är ju oftast elaka i filmer och serier.
Ja, men det, och precis, och det tror jag lite hänger ihop med att dels är det nog lite att man har en så här, det finns en vrede i samhället liksom mot miljardärerna, så att säga, mot dem. Men det finns också en vrede mot oss själva. Alltså, för jag tror alla som har då ett HBO-konto till exempel är ju privilegierade på något sätt och har någon skam inbyggd för det. Och det måste inte vara att de är, alltså, väldigt rika. Det är sant. Men de flesta som har ett HBO-konto är till exempel så här, lite smartare än genomsnittet.
Menar du HBO-konto?
Ja, precis.
Jag har aldrig hört någon säga HBO-konto. Det var tvungen att tänka till.
Okej. HBO. Men även om man inte har råd med ett HBO-konto och typ ful streamar HBO, är de antagligen liksom privilegierade på det sättet att de kanske är lite smartare, eller man är ofta någonting lite snyggare, har lite bättre smak. Alltså någonting som gör att de ändå kan relatera till att sitta på någonting som alla omkring en inte har. Och alltså en känsla av ett visst överflöd.
Du menar att de som vanliga människor som lyssnar eller har ett sånt konto, menar du, de känner sig?
Jag menar att, ja, precis, att alla människor kan, precis som att alla människor kan relatera till fattigdom eller till Frodo eller till liksom att alla människor har någon erfarenhet av knapphet eller rädsla för knapphet eller liksom att allting ska försvinna, att allting, så har alla människor någon erfarenhet av överflöd.
Nej, jag tror inte det.
Jo,
nej,
tror du inte?
Nej, jag tror att de... Och sen tror jag också att många som...
White Lotus-tittarna har det.
Ja.
Det är därför de gillar det är det jag menar. Ja. Att det är en virtuell fransk revolution, men som inte bara är mot miljardärer. Det är inte liksom mot Daniel Ek personligen, utan det är också mot oss själva på något sätt. Och det är det som gör att vi kan bli liksom engagerade i de här historierna på riktigt.
Jag hänger med.
För när jag kollar på Succession, även om jag på ett sätt hatar alla karaktärer, liksom, så är jag ju också... i det på något vis. Annars hade jag inte orkat kolla liksom flera säsonger. Det gör man inte om man inte är i det.
Du menar precis att man, fast i olika nivåer, så kan man ändå se sig själv i,
ja, exakt,
i karaktären och sammanhanget och äcklas lite utav det.
Ja, men precis. Mm. Och,
jag håller faktiskt inte med.
Inte.
Jag tror att där lever vi i en bubbla. Att 99%, om inte fler, kan inte relatera, utan att man tittar på det som en väldigt exotisk värld. Lite så här, aha, är det så här du ser ut i en jott på insidan? Att är det så här det funkar med de som jobbar i en båt? Så därför tror jag att de här serierna är så populära, för att man inte det kan relatera, precis, till det.
Ja, exakt. Det, precis. Men det är det här dubbla. Liksom, att det, man
jag håller
ser,
med det du säger också.
Ja, men jag tror att det hänger ihop. Att man ser någonting... alltså jag har jättemycket en sån dubbel relation till pengar. Att jag vill ju ha pengar. Och så samtidigt så tycker jag... Alltså samtidigt blir jag äcklad av det.
Vad är du äcklad över med pengar?
Men jag har ett begär, men som jag inte vill ska styra allt i mitt liv. Förstår du? Mm. Att det är liksom någonting, det är någonting som behöver kontrolleras och tuktas. Liksom. Jag har behövt tukta mig lite på det. Så att jag insåg så här att jag har alltid varit jättedålig på att ge. Alltså jag är generös mot mina närmaste och så där, men jag insåg vid något tillfälle att jag aldrig har gett en enda krona till välgörenhet. Och det är kanske inte så konstigt när man är så här, alltså, vad ska man säga, inte är gammal och förmögen. Men jag har liksom aldrig stannat ens vid en sån, du vet, människa som vill att man ska köpa inför jul och att ge någonting till Rädda Barnen. Alltså jag har aldrig gjort det.
Gud vad jag har ju alltid. Det.
Är det sant?
Jag har alltid donerat i hela mitt liv.
Nej, men det...
Vad skönt att få känna sig som väldigt godhjärtad. Ja. Jag brukar men, inte göra det.
Jag kom på det här för några år sedan. Så sen dess har jag varit så här, okej. Jag som kristen, det här är verkligen det jag måste öva på. Liksom. Det finns vissa grejer som jag har liksom mer naturligt, men det här har inte jag naturligt. Och så är det lite med liksom pengar för mig också. Att jag har nog förstått att, så här, att jag är lite för intresserad av för mitt eget bästa liksom, för intresserad av det. Det hade kunnat ta över, och när det har tagit över mer i mitt liv så har det inte varit bra.
Jag kan hålla med, när pengarna har tagit över i mitt liv så har det inte blivit bra.
Men eller hur? Eller hur? Ja.
Det är då det har blivit katastrof.
Det är då, ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Nu när vi går in i en lågkonjunktur och man vet aldrig hur många år den är. Nej. Jag tror att den kommer bli längre än vad många tror.
Mm.
Då ska det vara spännande att se vilken typ av film och serie produceras under den typen av år.
Mm, exakt.
Jag läste nu i SvD i morse, så var det Mikael Dahlén, favoritprofessor.
Han med tänderna och nagellacket, ja. Handelsprofessorn. Ja.
Han skrev, för man pratar ju mycket om så här lipstick index.
Mm, just det.
Lipstick
som index. Är då, vänta, att, nu ska vi se, att folk köper mer av små lyxprodukter under lågkonjunktur, eller hur? För att de köper färre stora. Man köper inte då, det klassiska exemplet är att man köper inte en ny bil, men man köper ett dyrt läppstift.
Ja, men precis.
Ungefär, ja.
Exakt, och det som var så kul, han skriver ju alltid så himla mycket olika fakta.
Mm.
Och då har man också sett, vid en lågkonjunktur så ändras frisyrer runt om i världen.
Så.
För det finns någonting som heter frisyrindikator.
Okay.
Så när det är lågkonjunktur då, av naturliga skäl, så klipper man håret kortare.
Mm-hmm.
För att man kommer liksom inte riktigt ha råd att styla det när det växer. Och när det är högkonjunktur så vill man ha mer ett svall, ett glamoröst hår, och då går man liksom ofta till frisören.
Just tid med det. Men det här, stämmer det verkligen? För jag tänker ju att det mest underhållsfria är ju att bara göra som jag, låta håret växa.
Ja, och då kommer vi in på vad USA kallar det för.
Aha.
För I USA så kallar man det för recession hair.
Ja.
Och det man bara låter det vara.
Ja, det. Just det. Vad fint att min frisör har ett namn.
Men sen var en annan grej, jag vet inte om det här stämmer. Men man har också sett att det finns en kalsongindikator.
Mm.
Och då är det så att, att under en lågkonjunktur så handlar inte män mer kalsonger.
Nej, de köper inte alls.
Nej, och det är för att kalsonger är ändå ganska dyrt.
Ja, det är faktiskt.
Det är dyrare än trosor.
Det kanske det är, ja.
Så att man låter det liksom, så nu kommer det komma.
Håller det för sig bättre också.
Ja, ja, det är för att de inte byter så ofta.
Nej, just det. Tvättar de aldrig heller. Förlåt.
Men det som har varit en positiv sak enligt mig, det är ju då att Snapchat har börjat integrera AI på ett helt annat sätt.
Okej, berätta.
Och det de har gjort att i Snapchat i USA så finns det en som en prenumerationstjänst.
Mm.
Så lite dyrare. Jag vet inte vad det har för typ av...
Som Twitter Blue eller...
Ja, jag känner inte till vad de
YouTube
är.
YouTube Premium.
Och, ja, men exakt.
Ah, ah.
Och då har man börjat testa någonting som heter My AI.
Mm.
Alltså min AI.
Mm.
Och det man har gjort då är att man har tagit fram som en liten robotavatar. Den är sjukt ful. Den ser ut, det är en liten lila... gubbe med sådär blått hår.
Okay.
Det ser ut som en sån troll. Du vet, man hade en
pentroll?
Liten. Ja, exakt. inte de svenska, de...
Vet inte.
Nej,
gulliga.
Nej, de är gulliga. Så att, och då kom, när du inte har någon att prata med på Snapchat så liksom dyker den upp och ska säga hej.
Jaha, om dina kompisar liksom inte är där eller du inte har några följare eller så då. Så då har man i alla fall ett pentrollet.
Ja.
Ja.
Och då blev jag så... så att, och när man läser varför Snapchat har tagit fram den här AI är just för att ge barn kompisar. Ge en barn en till kompis.
Ah.
Vilket jag tyckte var ganska fint. Sen var baktanken är sådär, behöver inte diskutera.
Just det.
Men, och då kom jag att tänka på... Då började jag läsa kring så här, om barn mår bra av låtsaskompisar.
Bra fråga tycker jag. Det inte, känns inte helt självklart att, att det är ett... det är ett bra substitut liksom.
Men då börjar jag tänka på Alfons.
Ja, just det, Molgan.
Ja. Och då läste jag på lite grann och då är det så att nästan, det här är helt sjukt, vi har inte en av dem och inte barnen heller. Nästan hälften av alla barn i Sverige har haft en låtsaskompis när man var väldigt liten.
Oj.
Mm.
Det är och, mycket, det har nej, det har inte jag heller.
Nej. Jag nej. Nej, jag känner inte ens någon som haft en låtsaskompis.
Nej.
Och då är det så här att... men,
för är det de som, ensambarnen kanske?
Ja, kanske.
Kanske.
Jag har ingen belägg för det. Men att helt enkelt barnet ska duka upp till glas och sånt till låtsaskompisen vid bordet och sådär. Och då läste jag också en passus att föräldrar måste acceptera låtsaskompisen. Man ska inte, man ska bara...
laga mat åt den också.
Ja, oh ja, det är jätteviktigt. Men, och då jag läste jag också inne på Friends... att det är typ var tredje barn, var fjärde barn i Sverige som går mellan, som är mellan så här 10 eller 9 och 12 år känner sig väldigt ensamma. Och då riskerar det att vara utstötta.
Precis, det kan jag, och just, jag tänker att den kanske nästan sårbaraste åldern i, om vi pratar om teknik och barn liksom. Okej, jag tror inte att det är jättebra med liksom ett, två, treåringar som håller på jättemycket med paddor heller. Men just mellan 9 och 12, när de flesta fått sin första telefon. För det verkar ju vara, det verkar man ju få vid 9 i Sverige nu, har jag förstått. Mina barn är för små. Sju, är det så här? På Lidingö är det 7. Ja, okej. Resten av Sverige är 9. Men... Och det verkar ju, de första åren där, när man fortfarande är då väldigt ung och men ska liksom, vad ska man säga, kasta sig ut och surfa det fria internet. Man kan läsa, så man kan förstå vad det står för hemska saker överallt, men man kan inte riktigt hantera det. De åren tycker jag verkar lite
jättesvårt.
Jobbiga.
Så då tänker jag att om Alfons och hans kompis Molgan har varit liksom någonting som alla barn i Sverige vet vem Molgan är.
Mm.
Och, men förr eller senare så kommer det här bokväsendet kommer förr eller senare att minska.
Ja.
Tyvärr. Så att det då finns en digital Molgan.
Ja.
Jag är väldigt positiv till att man får ha sin låtsaskompis i Snapchat-appen.
Ja. Och, jag bara tycker att det låter som ett ret. Att så, gå och ta det där med ditt jävla pentroll i telefonen, vi vill inte höra. Att det låter som någonting som elaka barn kan direkt liksom sänka, förstår du? För jag tänker mig att de är utsatta för så mycket elakhet också, jag vet inte.
Jo, men du kan men ju att gå till just... My AI som du kan döpa till något fint och så kan du prata med den personen.
Prata med den, ja.
För det man har sett är att barn som har en låtsaskompis blir mer kreativa och får högre livskvalitet.
Ja, det låter ju bra då.
För du blir stärkt av en person. Du kan få vara olika roller med den personen.
Mm, just det. Mm.
Så jag vet inte, jag har inte läst att det finns någon liksom belägg för det här, men jag tror att samma livskvalitet, kunna vara nya roller, kunna vara kreativ, exakt det kommer att ske med den här digitala kompisen.
Det kanske inte är en så dum idé, nej. Men det är också så här, det är en krycka till ett, alltså det är fortfarande så att man liksom först skjuter barnet i foten kanske och sen ger den här kryckan. Först utsätter man då liksom för TikToks kommentarsfält eller liksom, och sånt där. Heter det kommentarsfält?
Ja, men helt rätt.
Ja, först
Gud vad du säger
all,
det här.
All världens olika näthat och liksom fruktansvärda saker. Och sen så ger man dem en liten tröst.
Här.
Varsågod.
Här är ditt pentroll. Ditt pentroll. Jag har lyssnat på en bok i helgen.
Ja, du har lyssnat på mycket i helgen, har jag förstått. För du har varit... ensam hemma.
Ja, Paul i Thailand jättelänge.
Mm.
Och då kom jag på att jag har inte låtit mina hörlurar varit ifrån öronen i typ 5 dagar.
Så här är jag också. Ja.
Är du också så?
Ja. Så fort det är tyst omkring mig så lyssnar jag på en podd eller någonting. Vad
ja,
som helst.
Så, men nu har jag kommit till ett problem.
En låtsaskompis. Det är det,
ja, det är. Nu har jag kommit till den nivån att jag har ont i öronen.
Ja. Mm.
Så nu måste jag på högtalare. Men jag rör mig i hemmet hela tiden. Så det är inte hållbart att behöva gå runt med telefonen i handen. Så jag måste ju liksom, det här är ett sätt för mig att avvänja mig kring att lyssna på grejer.
Mm.
Men i alla fall, det var massa böcker som jag lyssnade på. Och en av dem som jag ändå fastnade för, mer än de andra, är en bok som heter Våra förlorade hjärtan.
Ja, en roman, eller hur?
Mm. Och den kom precis vid årsskiftet. Det var typ november-december. Och jag gillar inte riktigt romaner på det sättet. Nu så här, halshugger jag en hel liksom, genre med böcker. Och jag avskyr deckare. Det är verkligen det värsta jag vet.
Så
jag gillar mer att läsa fakta. För då får hjärnan jobba.
Ja.
Men det här är som sagt, det är en bok om vår samtid. Det är en dystopi. Så det här är just ingenting som har skett än. Och det är liksom såklart en mörk tro på.
Är det
på.
I framtiden då? Liksom?
Mm. Mm. Och det den här Våra förlorade hjärtan handlar om, det är att man... I boken så pratar de om att det finns en liksom rasistisk förföljelse av asiater.
Det stämmer väl... lite grann, fast samtidigt så, alltså exemplen på det i Sverige i alla fall tycker jag ofta är jävligt överdrivna.
Mm.
Alltså jag minns när det var något så här konstverk på Rish för några år sedan till exempel det var väl Xi Jinping heter det, alltså Kinas ledare.
På väggen.
Ja, precis, med så här djävulshorn eller någonting. Mm. Och då var det liksom människor som blev jättearga för det var då liksom rasism mot kineser. Och tänkte jag så här, nej, det är väl en kritik mot en liksom fruktansvärd diktator. Det är väl inte... det.
Men den är svår.
Precis, det är en svår avvägning. Så. Eller som vi pratade om, att inte låta kineser äga 5G-nätet. Det kallade de också rasism. Där jag känner så här, förlåt, men det är väl säkerhetspolitik.
Det är svårt. Mm. Och den här då, det är en asiatisk kvinna som har skrivit boken. Och hon då, hennes framtidsspaning är att det här kommer att bli värre och värre för asiater.
Mm.
Och det då hon pratar om är ju dels, boken är ju en roman som handlar om en familj så att hon skriver inte så. Men mellan raderna då så är det just, det har ju varit coronavirus och nu så har det varit hela spända situationen mellan nu såklart Kina och USA.
Ja, som ju verkar liksom hela tiden trappas upp lite också, eller hur?
Ja, som antagligen kommer att bli värre.
Ja.
Och så att det hon verkligen fångar i den här boken är att det finns en rädsla kring att det här blir värre, att vi måste ha ögonen öppna och också redan nu säga ifrån.
Mm.
För hon säger att människor som är rädda och fega och inte står upp för varandra när, liksom, när sånt här börjar hända,
mm.
alltså då krattar man manegen för just den här typen av beteende för ett land.
Mm, mm.
Att man tillåter rasismen eller diskrimineringen av en viss typ av folk, minoritet.
Mm.
Att man måste redan nu ställa sig upp och säga att det här är inte okej.
Mm.
Det här, när hon skriver också i boken så, så förstår man ju direkt att man kan relatera till hela liksom hela förintelsen, att man börjar jaga en liksom folkgrupp.
Exakt, för där fanns det ju också den typen av då, vad ska man säga, lite mer alltså argument som lät rationella,
ja.
Liksom, som användes mot liksom gruppen judar. Så. Mm.
Och argumentet i den här boken är då har amerikanska liksom presidenten, de har instiftat en lag som heter PACT.
Mm.
Och den står för Preserving American Culture and Traditions Act.
Mm.
Och den handlar om att skydda de amerikanska värderingarna.
Ja, just
det. Alltså allting som är anti-amerikanska, mm. liksom bara bort ur samhället.
Och, just,
och det är där det startar. Sant.
Det, jag var med i Studio 1 för några dagar sedan och, alltså som är då Sveriges Radios liksom tunga nyhetsprogram. Och då när man sitter mellan, när det är så här inslag från typ någon utrikeskorrespondent och så, då sitter de här journalisterna liksom och pratar i studion, som är då några av liksom våra tyngsta journalister i Sverige. Och då har de, och så har de massa skärmar så här runt, och så var det någonting från CNN där som var om att man nu i USA pratar om det som ett faktum att covid-19 kom från ett kinesiskt labb. Och vilket ju i Sverige fortfarande tror jag räknas som jättekontroversiellt.
Ja, det är en konspirationsteori.
Ja, i Sverige säger man att, ja precis. Och då sa de så här, jaha okej, nu kör de det där. De bara, det är ju säkert bara en del av det amerikansk-kinesiska informationskriget.
Mm.
Att det är ju en konflikt som inte bara är liksom vid ett förhandlingsbord om handelsvillkor eller något sånt där. Utan det handlar ju också om just så här, vad ska amerikanerna tycka om kineser? Vad ska världen tycka om kineser?
Det sipprar igenom samhället.
Det sipprar in, precis.
Det blir narrativ.
Ja, exakt. Och att man tycker på något sätt att Kina som liksom begrepp, och man gör kanske skillnad på kinesiska folket och kinesiska staten, det tror jag folk ändå försöker göra och är relativt duktiga på, men att man ändå på något sätt ser dem som skyldiga för någonting som har drabbat oss personligen, att det blir en sån där, att man gör dem lite mindre mänskliga, liksom. Man gör, ja. Dem till lite mer av en fiende.
Ja. Och varför den här boken drabbade mig så mycket, det var för mitt egna korkade beteende nu när jag var i Thailand.
Jaså?
För i Thailand så är det väldigt mycket ryssar.
Ja, just det.
Och,
just det.
Så att när vi sitter på restauranger och man hör de här ryssarna, de ser lite så här vräkiga ut som många ryssar gör. Man ser att det är en ryss när man sitter på ett
man
ställe.
Man ser när en ryss är en ryss.
Mm. Ja, och någonstans i mig, bara den här spontana tanken är att jag känner en irritation.
Mm, mm.
Jag känner, vad fan, jävla Ryssland.
Mm.
Och så ska ni sprida er och sitta här när jag sitter och äter lunch. Så ska jag behöva titta på er, det här helveteslandet.
Jävla viruset som liksom är överallt.
Där
i
är
världen.
Ett virus.
Städa bort det.
Så ja. Och jag vill gå fram och bara så här, varför tycker du så här? Men där gör jag ju felet som boken Våra förlorade hjärtan skriver om.
Mm.
Och såklart så kom jag ju på mig själv att tänka så här, och jag hade ett jättefint samtal med en rysk kvinna, en entreprenör som byggde bostäder där, som var superkul.
Ja.
Och det första hon gör när vi säger hit till varandra är att hon ursäktar sig för sitt land.
Ja.
Hon säger sitt namn och sen att hon är ledsen för det som har hänt i samma mening.
Ja.
Och det var lite där det slog mig att, vad håller jag på med?
Just det. Jag förstår. Ja.
Så det jag ville säga är helt enkelt att boken var lite så här wake up call för mig själv, att vara jäkligt noga nu, Isabella, hur du behandlar, och eller snarare så här, vad du tänker om människor som kommer från den typen av land där det finns de här galna ledarna.
Mm.
Så därför rekommenderar jag verkligen boken Våra förlorade hjärtan. Den satte sig i mig.
Vi har ju läst Andreas Cervenkas bok Gir i Sverige.
En tredjedel,
okej.
Väldigt mycket fakta där på rad.
Tycker du? Okej. Ja. Det var, den är lite som en skolbok, men jag kände också att det kanske är en... Som skolböcker kan vara en ganska viktig skolbok.
Mm, det har du rätt i.
Ja, men jag vet inte om jag är lite grumlad. Jag har träffat honom en gång i vintras. Och då ställde han sig upp och höll ett tal där han citerade mig. Så att jag tycker att
Andreas
Cervenka har extremt gott omdöme. En så smart man, så vettig. Väldigt viktigt att lyssna på vad han säger. När jag känner så här, när man konsumerar den delen av nyhetsflödet som handlar om att allt är sämst i Sverige. Det har varit ganska mycket sådana nyheter på sistone, eller hur? Det är inte bara att det är sisådär med vår inflation, att det är vår konjunktur är sämst i Europa. Utan att man också pratar om att det liksom finns att den svenska ekonomin till skillnad från resten, att det inte bara handlar om en yttre påverkan på grund av kriget och så vidare, utan att den svenska ekonomin är en bubbla som har spruckit. När man ska försöka förstå det här och förstå liksom hur Riksbanken försöker hantera det, hur regeringen hittills inte gör någonting, tror jag, inte den förra regeringen heller, det är liksom väldigt stillastående där. Så då känner jag att den här boken var väldigt bra att läsa. Den förklarar liksom vad bakgrunden till det hela. Och det är ju det här konstiga, den här misstanken jag har haft länge. Att det är något fel med Riksbanken.
Ja, jag tänker snarare så här att politikerna kan inte göra så mycket. För att nu ligger vår framtid i Riksbankens, i Eriks
Precis.
Händer.
Politikerna kanske inte kan göra så mycket. Frankrike har i och för sig infört ett inflations, alltså ett pristak på vissa matvaror nu till exempel. Mm-hmm. Man kan ju göra sådana grejer också.
Det har jag inte tänkt på.
Eller man kan, de hade kunnat kanske stabilisera konjunkturen genom att lansera ett stort infrastrukturprojekt. Så brukar man göra. Nu ska vi bygga en jättebra tågräls här.
Det funkar inte längre. Bygga broar och järnvägar.
Gör inte det. Nej. Inte enligt våra finansministrar heller. Men regeringen gör ju nu ingenting. Men precis, men Riksbanken har ju extremt mycket makt. Och det är en liten styrelse på, vad är de, 6 personer kanske? Mm. 5?
Ja, 6 just nu.
Mm. Och som ju inte är folkvalda. Och de är inte representanter för några partier. Utan de sitter där, de är ganska anonyma. Det brukar vara... Den som är chef brukar, den är i tidningen ibland. Men de andra vet ju folk inte ens vad de heter.
Nej.
Det, ja. Så att det, och så har de då alltså enorm liksom påverkan på allas våra liv. Och hela Sveriges framtid. Det är egentligen helt sjukt. Alltså,
där har du de här coola killarna i klassen. De som styr.
Coola vet jag. Nej. Jo, på fel sätt kanske. Och min misstanke har ju haft bara en knagande liten känsla. Jag tänker hela tiden så här, men jag är inte nationalekonom. Jag kan liksom inte gå upp mot de här. Men jag har ändå haft en sig bakom. Så här, tänk om de är korkade. Alltså tänk om de bara är lite korkade. Eller har liksom bara en liten så här, en liten bias som de har liksom fått inbyggd. Alla har gått samma utbildningar, varit i samma kretsar. Tänk om alla i den kretsen har fel. Då är det kört för oss alla. För att de har liksom en liten grupppsykologi i sitt lilla styrelserum som är, och då är det kört.
Men så inte det här en typisk grej att man som lekman ska säga så här, ja, men jag vet nog mer hur Riksbanken ska styra. Ja. Eller så här, när coronavaccinet kommer. Ja. Så bara, ja, men jag har nog mer koll på om det verkligen funkar och är bra eller inte.
Men som sagt, jag har inte vågat säga det här. Jag har inte gått ut och liksom startat min alternativa riksbank där jag sett min egen lilla styrränta. Så jag har inte gjort det. Men jag, när jag läste Cervenkas bok Gir i Sverige så kände jag ändå så här att, men gud, det var så. De var dumma. Och nu är det kört. Vad synd. Det finns inget vi kan göra. Vi kan inte rösta bort dem. Vi kan inte liksom, ingen kommer få brinna för detta. Det är bara kört nu. För det de har gjort då, det är ju att de har valt att räkna inflationen på fel sätt. De bryr sig jättemycket om inflationen som satt efter det som heter konsumentprisindex. Och där är den största kostnaden i alla svenska hushåll nämligen bostäder, inte med.
Nej, jag vet. Det är bara vad vi köper och konsumerar.
Ja, precis. Så att om priset på tomater eller pasta liksom går upp med någon krona, då är det liksom så, oj, 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 höj räntan. Det är där vi är nu.
Mm.
Men om priset på lägenheter går upp med 800%, så händer ingenting.
Nej,
då är det minusränta.
Mm.
Det är bara som det ska vara.
Undrar varför det är så?
Ja, men det är så de har ju bara byggt in ett litet fel i liksom i hela.
För jag såg den här systemet. Jag var på någon så här föreläsning hos min bank och då gick man igenom just vad man, ja, men vilka typer av KPI:er man gick igenom.
Ja.
Och jag håller med, det var saker och ting som känns lite gammalt.
Ja. Precis.
Och sen pratar man om att det enda som blir billigare i Sverige idag, det är teknik.
Uh-huh.
Våra datorer blir billigare. Men
blir de? Det vet man ju att det blir de inte. Det blir de inte. Men det är nog för att de blir bättre.
Det kallas för Moore's lag, tror jag. Moore's lag. När teknik blir billigare med åren. Okej, så du tror inte på Riksbanken?
Nej, men för, alltså, och det här vet ju vi alla av erfarenhet egentligen. Att det har ju inte, inflationen har ju inte varit noll. Utan, alltså, när jag flyttade hemifrån, min första egna lägenhet bodde jag i 3 år ungefär. Och jag tjänade 1 miljon på den. När jag, alltså på de 3 åren.
Så du menar att inflationen har funnits?
Det var liksom
mycket,
så jag tjänade min första miljon, så att säga. Alltså, och tyckte att så här, det här är ju lite konstigt. Att jag har bott här och varje dag jag bott här har jag liksom tjänat mer pengar på att bo än på allt annat jag gjort.
Så din poäng är att inflationen,
och sen har det fortsatt. Och det här, ja, precis, det här har vi ju alla vetat.
Om man hade räknat med det här i då det med kopiorna.
Ja, exakt. Mm. Då hade de ju reagerat tidigare, då hade vi aldrig varit i den här situationen. Och nu är det istället så att inflationen, stagflationen skenar, eller vad man, hur man nu ska formulera det, jag vet inte. Och det är kört. Vi har också jättestora liksom, ojämlikheter på grund av bostadsmarknaden. Vissa har blivit jätterika och andra har ingen chans. Liksom. Och vilket är ett jättestort politiskt problem. Men det finns ingen som kan lösa det. För att de här 6 personerna har suttit i det här rummet och varit bara korkade. Och vi har inte kunnat göra något.
Jag såg någon intervju med Erik Thedén och han, jag tycker han var lite stöddig. Ja. För han sa i en intervju så här, ja, det är ju inte lite inflation. Det är ju jättemycket inflation.
Ja.
Det lät inget trevligt. Stefan Ingves kunde man ändå så här, det var så stabil. Ja,
allt är ju hans fel. Gud, jag kan inte höra hans namn.
Man blir bara irriterad.
Ja, blir galen.
Ja, nej, men jag är en sån här person som har stört mig på när folk säger så här, börsen kommer gå ner, det kommer bli bostadskrasch.
Mm.
Folk som har väldigt
kanske inte blir, det kanske fortsätter gå upp. Alltså, ja, jag vet inte,
men jag har alltid varit ganska irriterad på de som ser världen så pessimistiskt hela tiden. Och jag har umgått ganska mycket med traders till tidigare i livet. Och de tror alltid att allting kommer gå åt helvete.
Just det.
Men så jag är positiv. Men nu börjar jag skaka.
Ja, ja.
Och det är för att jag ser hur min egen ränta blir när mitt, när mitt lån inte har bundits. Det är klart.
Ja. Ja, precis. När du måste omförhandla. Liksom, när det
när handlar
ut.
Om mig själv, då tycker jag att det är väldigt tufft. Ja. Ja, nej, men det ska bli spännande. Det ska bli jobbigt att se. Det jag säger är väl att det kommer bli ett katastrofår.
Mm.
Och att det kommer bli katastrof nästa år också. Det kommer inte bli bättre. Det är jättetråkigt. Det är jättetråkigt.
Inget vi kan göra. Men Jiri Sverige, tips på den boken, för att Andreas Cervenka är en så underbart klok.
Tack för att ni lyssnade på oss
idag. Tack så jättemycket för att ni lyssnar. Dela gärna podden. Prata med kompisar om den. Och så hörs vi nästa torsdag.
Mm. Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.